Det här är P1, Sveriges Radio.
Vill jag att vi ska sitta bekvämt, så jag sitter lite så här i skräddarställning. Men
måste du kan också sitta?
Nej, det måste du inte. Men du kan sätta fötterna så att de verkligen är rotade i jorden.
Så att de är rotade i jorden?
Ja,
hur gör man det då?
Så att du inte sitter liksom med benen i kors eller med bara tårna i marken, utan verkligen
att jag verkligen känner
fötterna landa.
Ja.
Och sen kan vi blunda en sekund. Och bara slappna av i hela kroppen. Och sen kan vi ta 3 bara väldigt vanliga djupa andetag. Så andas in genom näsan och sen känn hur andetaget rör sig hela vägen ner, långt ner i magen. Och andas ut mjukt och försiktigt. Så gör vi det 2 gånger till. Andas in. Och ut. Och andas in. Och ut.
Hon är mest känd som Yoga Girl, med nästan 2 miljoner följare världen över. Uppsala tjejen Rachel Brothén flyttade till den karibiska ön Aruba och fyllde folks flöden med yogapositioner på kritvita stränder. När yoga slog igenom som global hälsoindustri, ja, då blev Rachel dess kanske främsta symbol. Hon har utsetts till en av världens största fitnessinfluerare. Och hennes första bok blev en New York Times bästsäljare. Nu är hon tillbaka i Uppland, där hon bor på en gård mitt ute i skogen. Och hon har blivit en symbol för något annat. En mamma-influerare som hamnat mitt i en debatt om den svenska förlossningsvården genom valet att föda hemma utan kontakt med vården och ha en så kallad vild graviditet. I den här söndagsintervjun berättar hon om det kontroversiella beslutet, om när hon kände sig som ett med Gud och om vägskälet hon nu står vid.
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Rachel Brothén.
Tack!
Det var ju väldigt fint att bara sitta där, känna tystnaden och höra vinden. Det är ju väldigt stark vind utanför nu.
Mm, det blåser som tusan.
Ja.
Ja, och mycket snö. Och det är en fin vinter.
Det är det verkligen. Jag var lite orolig när jag tänkte att vi ska ta den här övningen. För jag var lite osäker på om jag kommer att locka fram karaktären Yoga Girl nu med den där övningen. För det är ju det du har sålt ju. Eller liksom den du har varit. Medan jag vill ju komma bakom den offentliga masken till den riktiga personen, liksom Rachel Brothén.
Bara att vi pratar svenska gör att jag automatiskt bara är Rachel Brothén, faktiskt. Alltså att ens guida 3 andetag på svenska känns väldigt främmande för mig. För jag har aldrig någonsin, jag har aldrig lett en yogaklass på svenska i hela mitt liv. Allt jag gör är på engelska, så jag är nog bara den jag är här.
Mm. Är det en stor skillnad på Rachel Brothéns Yoga Girl och Rachel Brothén som sitter här framför mig i skräddarställning i sin soffa?
Inte längre, tror jag inte. Det har absolut funnits den tiden, men den är förbi. Jag tror när jag var som mest upptagen och kanske kände lite hype i att vara väldigt framgångsrik och resa världen över hela dagarna och ja, ha turné eller ha 1000 pers som kommer och yogar. Där tappar jag nog lite, i alla fall förankringen i vem jag är när jag bara är mig själv. Att jag liksom ja, behövde driva på en version av mig själv som kunde klara av allt det där hela tiden.
Mm.
Och nu har jag lite tappat intresset för det.
Mm. Vi sitter ju i ditt hem här i Uppland. I din soffa. Det är en vacker vinterdag. Men det är väldigt långt ifrån Aruba, tänker jag.
Så långt man kan komma, tror jag.
Ja.
Förresten frågar min man hur långt han känner att Uppland är från Aruba. Det är riktigt långt.
Ja. Hur är det att bo här?
Det är fantastiskt. Det är ett helt annat liv. Det är väldigt lugnt och tyst. Jag har en 7 månaders liten pojke som jag är hemma med hela dagarna. Vi ligger mest på golvet och leker med grejer och ammar. Och det är väldigt lugnt, vanligt mammaliv jag har just nu.
Hur har den här omställningen varit att gå från yoga girl i Karibien till mamma influerare i Uppland? Har följarna hängt med eller hur?
Alltså, bra fråga. Det är många som har följt nu väldigt länge, som har lite vuxit upp tillsammans med mig, som också har blivit mammor eller blivit föräldrar på vägen, och att vi har fått växa upp lite tillsammans, som tror jag resonerar med att man förändras. Alltså i att livet går. Det är mycket som har förändrats i mitt liv. Jag har gått från att vara vegan till exempel till att inte vara det. Ja, bott på stranden, levt ett sånt liv till att nu bo i skogen. Varit väldigt ren levnadsmänniska som bara delar yoga, meditation, till att nu är det väldigt avslappnat och lite mer mänskligt, tror jag. Jag är inte samma person som jag var för 5 år sedan och vill inte låtsas som det heller. Men alltså, följarna, de kommer och går. Det är en del som går.
Är det så?
Ja, speciellt nu. Jag förlorade massor av följare när jag slutade vara vegan. Jag hade ett stort community där. Mm. Och många som var väldigt upprörda. Och sen också nu med, när jag pratar mycket om hemförlossning och så. Det är nog många som inte är superintresserade av det. Men det är jag. Så jag pratar gärna om det. Jag tänker inte riktigt på, är det här vad folk vill ha eller inte. Utan jag delar bara det som finns i livet.
Vi ska prata lite grann om det med hemförlossningen och din vilda graviditet, som det kallas.
Ja,
det är ett nyord ju.
Ja, det är ett nytt ord.
Men för den yngsta i familjen föddes ju i somras, och det har ju väckt väldigt debatt i Sverige. Hur märkte du av den där debatten?
Jag märkte av den lite redan när jag födde mitt första barn, vilket var snart 7 år sedan, att när jag då bodde vi på Aruba, men vi reste mycket i Sverige och jag var mycket närvarande i media och så i Sverige då. Att nämnde man ordet hemförlossning i Sverige blev folk helt galna. Alltså de tyckte det var som att då sitter man med någon foliehatt liksom och är totalt konspirationsgalen. Liksom man är oansvarig. Men i resten av världen är hemförlossning inte alls ett triggande ord på det sättet. Så det märktes av. Och sen blev inte den förlossningen en hemförlossning, utan jag fick åka till sjukhuset i slutet ändå. Och då fick jag lite den här känslan i media av att, haha, titta.
Hon klarade det inte,
ja,
eller?
Hon kunde inte, till och med. Kolla vad hon trodde att hon skulle klara av, och det gick inte, eller det är farligt, eller nu vet vi det. Så.
Varför är du så skeptisk till att ta hjälp av vården? För du, man ska säga det, att det här är inte bara en hemförlossning, utan du vill inte göra kontroller, du vill inte göra ultraljud. Nu gjorde du ett ultraljud, men du ångrar att du gjorde det. Varför var det så viktigt att inte ens kolla upp om någonting kunde vara problematiskt?
Nej, alltså jag överlag är en sån människa som, när det gäller min hälsa och mitt välbefinnande, jag vänder mig inte till sjukvården för det. Och har aldrig varit en sån person, eller under hela mitt vuxna liv, utan jag söker mig hellre till mer holistiska alternativ, mer naturliga alternativ som kanske går till, jag vill hellre gå till roten av vad är det som inte känns bra, istället för att gå och få medicin för någonting som kanske bara gömmer ett symptom. Och så har jag varit alltid. Och för mig att vara gravid är inte att vara sjuk. Så varför skulle jag då vända mig till sjukvården när det inte är någonting som är fel på mig? Jag är inte sjuk som gravid, utan det går igenom en helt naturlig, normal del av en kvinnas liv. Och jag vill hellre befinna mig på en plats där jag blir stöttad och stärkt i vad jag är kapabel till som kvinna när jag är gravid, än att höra från höger och vänster om allt som är så extremt riskfyllt och så farligt och så traumatiskt och så smärtsamt. Och så, jag tycker den, hur man pratar om födsel och förlossning i Sverige, tycker jag påverkar enormt hur man är kapabel till att föda barn.
Alltså, det kan ju vara farligt att föda barn utan hjälp.
Allt kan ju vara farligt. Såklart, föda barn på sjukhus, farligt.
Men det är inte riskfritt.
Det är inte riskfritt, såklart. Nej. Det är inte det.
Nej.
Men jag menar, för friska kvinnor som mår bra i den här delen av världen, speciellt i Sverige, som har en grundläggande normal hälsa som inte ligger i riskzon, är det tryggt att föda barn. Och att inte vi får höra det. Att det är tryggt att föda barn. Chansen är, om du får vara på en trygg plats där du känner dig hörd, att allt kommer gå jättebra för dig.
Det var du inte orolig över barnet då? Att någonting kunde hända där som gjorde att det kunde
Nej.
Ha gått dåligt?
Nej, alltså jag tycker också det att som att jag inte skulle känna min egen kropp på något sätt. Det är också lite hur vi pratar om förlossningar, som att man är helt bortom kontroll. Vilket såklart händer om man till exempel har fått en epidural insatt. Man känner inte längre vad som händer med verkan eller vad som sker i kroppen. Eller om du har tvingats ge bort din makt till någon annan som är en auktoritet till exempel. Då är det väldigt svårt att känna in, är det här normalt eller är det här någonting som är fel? Och hade någonting känts fel, varit fel, det är klart jag hade åkt in till sjukhuset då. Men för mig var verkligen den känslan att jag vill skapa ett scenario där jag, alltså set myself up for success. Jag vet inte hur jag ska översätta det på svenska, men där jag är så trygg som möjligt. Inte anta att det kommer gå dåligt, utan anta att det kommer gå bra. Och stanna kvar på min trygga plats med mina trygga människor, där ingenting är främmande. Och där jag kan stödja det fysiologiska födandet, vilket jag tycker är någonting som sjukvården inte verkar ens förstå existerar.
Mm. Hur var det då? I juni 2023 så la du upp ett klipp på Instagram när du födde Finn Bear.
Finn, ja. Finn. Bear heter han emellan namn, men vi Bear. Kallar honom Bear.
Vad väcker det där klippet för känslor i dig idag?
Nej, men gud. Ibland känns det som något jag nästan har drömt. Jag vet inte. Det var både så otroligt liksom livsförändrande, fantastiskt, helt otroligt, wow. Och samtidigt så vardagligt och liksom en tisdag. Det är väldigt svårt för mig att förklara på ett annat sätt än så. Men det bästa jag gjort.
Mm. Jag tänkte vilja prata mer om det här med graviditet sen, lite senare. Mm. Men 2012 så lägger du upp din första bild på Instagram under namnet Yoga Girl. Du är 24 år då och bor på karibiska ön Aruba. Vad var det för en tjej som då valde att starta det kontot med det namnet?
Gud, var jag 24 år gammal. Vad liten jag var. Mina systrar är så gamla nu, de känns så unga och små. Jag var nog bara en väldigt äventyrslysten, liksom ung tjej som ville resa och upptäcka världen. Och jag var väldigt, livet var väldigt okomplicerat för mig under den tiden. Jag hade inga barn, jag hade inga stora ansvar, det var bara jag och min ryggsäck typ reste runt världen. Och sen förälskade mig en kille på Aruba och bestämde mig för att stanna där.
Mm.
Jag hade ingen tanke med att sociala medier på något sätt skulle kunna, att jag skulle kunna leva på det, eller att det skulle bli någon form av karriär. Eller jag ville vara yogalärare och bo på stranden och gå barfota, och det var det.
Mm. Varför blev ditt konto så stort, tror du?
Jag tror en kombination av timing, absolut, att det inte fanns, det var väldigt tidigt under Instagrams liksom tillväxtperiod, det fanns inte mycket yoga och wellness och sånt, var inte riktigt en grej på sociala medier på samma sätt. Det i kombination med att bo i Karibien och kunna ta fantastiska bilder och blått hav och allt sånt där, och sen avancerade yogapositioner, och sen säkert att jag alltid har delat med mig väldigt ärligt och öppet om allt. Jag vill aldrig vara ett sånt där perfekt konto. Det här kommer man med allt är photoshoppat och gjort på, ja, man har perfekta dagar varje dag. Utan jag delar gärna med mig när saker är tufft eller det jag är osäker kring. Eller, så att det har alltid varit personligt på det sättet.
Mm. För det blir ju väldigt stora, vad ska man säga, framgången för Yoga Girl blir ju monumental. Du utsågs till världens största influerare i fitnesskategorin av tidningen Forbes. Din bok Yoga Girl blev en New York Times bestseller. Och det var ju miljoner som följde ditt dåvarande liv på den här karibiska ön. Hur upplevde du de där åren?
Alltså det var ju väldigt kul. Framförallt jättekul att få så många möjligheter och ett otroligt privilegium att kunna i princip bestämma sig för vad som helst. Jag kunde säga att nu åker vi till Thailand och gör ett yoga retreat. Eller nu vill jag öppna en stiftelse och hjälpa liksom herrelösa hundar på gatan. Eller nu vill jag sälja armband eller whatever. Jag kunde verkligen tänkt på vad som helst som jag tyckte verkade roligt, och det blev en grej. Ingenting liksom var motvind. Det var verkligen medvind i flera år på många olika sätt, vilket var hur kul som helst. Jag sa ja till allt, gjorde allt. Och så samtidigt gick det nog lite för fort.
Överlag. Hur märkte du det, att det gick för fort?
Jag började få ont, till exempel. Jag började få ont i ryggen, vilket var en av de sakerna som gjorde att jag hittade yogan från början, var att jag hade mycket ryggproblem och ryggsmärtor när jag var yngre. Och så helt plötsligt så satt vi på flygplan hela tiden, eller jag hade retreats eller såna här yogalärarutbildningar nästan 20 veckor om året, att jag var i grupp. Jag tappade min egen yogaträning, tappade min egen med mitt lugn. Det var så mycket hela tiden. Helt plötsligt blev det en business och någon form av karriär, och vi öppnade yogastudier. Det blev så mycket. Mm. Och sen tror jag när jag blev gravid där och födde barn och inte hade någon återhämtningsperiod, förstod inte riktigt att jag behövde det. Det var ingen som riktigt sa att när man har fött barn, det är bra att vila. Det är bra att vila så länge du kan. Utan jag var ju där och stod på händer liksom 2 veckor efter att jag hade fött barn och körde vidare. Och efter det så började jag känna det i kroppen, att jag inte mådde bra.
Mm. Ska vi prata lite om det mörka, det traumatiska? För du har ju en rätt stökig start på livet.
Mm.
Mamma och pappa skiljer sig. Och mamma träffar en ny man, stridspiloten Stefan. Som sen snabbt tidigt kommer att ryckas bort från dig också. Kan du berätta, du är ju liten, du är ju 4-årsåldern, men hur minns du det där?
Jag kan minnas den tiden som väldigt stökig och mörk. Ibland kan jag nästan se mig själv i den åldern och känna en enorm sorg över hur tungt det var och hur mörkt det var under de åren. Och jag tror att vi hade det ganska struligt med den skilsmässan och så, och sen hittade min mamma ljuset i honom, den här nya, min styrpappa då, som vi bodde med och åkte mycket skidor med och gjorde mycket roligt med. Vi har mycket fina bilder och så från den tiden.
Mm.
Och sen att han rycktes bort så där traumatiskt och oväntat. Det var något som verkligen formade mig.
Mm. Vilken roll tog du i familjen efter att din styrpappa dog?
Nej, men jag blev nog den som fick hålla koll. Den som fick hålla saker på banan. Min mamma var ju väldigt, väldigt såklart. Alltså det är svårt att föreställa sig. Hur gammal var hon? 25 år gammal. Och fästman liksom helt traumatiskt från ingenstans bara dör.
Mm.
Och hade inte mycket stöd då. Vi bodde ensamma. Och det var bara vi. Så jag tror att jag klev in i en roll av att jag ska ta hand om henne. Jag ska ta hand om min lillebror. Jag har alltid varit så länge jag kan minnas, att jag är den som vill hålla koll. Jag vill veta att alla mår bra, att alla har det de behöver, att alla är med, man inte har missat någonting. Lite så här hyperkänslig kring vad som sker runt omkring mig. Och det tog lång tid för mig att förstå att mycket av det kom från den här tiden. Att det inte var någon som, jag tror för hela familjen, som klev in och fångade upp oss och tog hand om oss under den traumatiska tiden, utan att vi var ensamma i det traumat, både jag och min mamma och vår lillebror.
Hur speciell roll att ha för en 4-5-6-åring?
Ja, det är nog ingenting man liksom medvetet väljer, men det blir enkelt så.
Mm.
Jag tror att det är många som känner igen sig. Det inte behöver inte vara en sån här grej som ett dödsfall eller en sån typ av trauma, men att man som stora syster eller äldre syskon kliver in i en sån omhändertagande roll när saker sker i familjen. Det är väldigt vanligt.
Vad gjorde det med dig att du tog den rollen så ung? Det är ett barn ska ju inte behöva göra det.
Nej. Alltså det är på gott och ont. Jag är en väldigt kapabel människa idag, tack vare det. Men också ibland att det blir så viktigt att jag på något sätt tappar mig själv. Jag måste hela tiden hålla det i schack. Och så länge jag känner mig trygg, så länge jag har fötterna på jorden, så går inte jag in i de rollerna längre när det inte behövs. Nu behövs jag ju där som mamma på riktigt. Men jag behöver inte vara den räddaren i nöden för hela världen eller för alla hundar på gatan till exempel. Det var en grej jag gjorde under ganska många år. Jag skulle rädda alla som inte mådde bra. Det var mitt ansvar på något sätt att hjälpa där.
Mm. Du har ju tidigare sagt att du är en person som söker. Och förändring är ju ett tema som hela tiden återkommer i ditt liv. Om man går tillbaka och tittar så är det ju i förändringar med jämna mellanrum som du verkar ha lätt för att ta. Du har lätt nära till förändring. Hur kommer det sig?
Ja, bra fråga. Jag tycker om att förändras faktiskt. Jag är inte en sån som behöver hålla fast vid samma övertygelse hela tiden. Utan jag kan verkligen, jag kan tro att det här är rätt och sen få ny information och sen känna att men nu är jag ju här och nu känns det här rätt. Och det tycker vissa människor kanske är lite så här hypocritical. Eller att,
hycklande.
Hycklande, precis. Men jag tycker mer att det är en del av livet. Man ska växa, man ska lära sig. Det är bra att kunna ändra sig.
Men det är spännande för att du går ju all in i dina positioner som du hittar. Mm. Som till exempel nu, när du var vegan, då var det... Det här botade alla mina allergier när jag valde vegankosten. Och du var veganprofet. Och sen plötsligt i oktober 2022 så ändrar du dig och är inte längre vegan.
Mm.
Och många av dina följare blir väldigt upprörda. Det kan man ju förstå.
Såklart. Det skapade jag ju själv.
Precis.
Alltså det var ju många säkert, eller jag vet att det var många som blev veganer för att jag stod där på min lilla soapbox och predikade liksom och så. Och jag tror fortfarande att göra den förändringen i mitt liv hjälpte mig med de allergierna. Allt det är sant, absolut. Men jag vet nu att på lång sikt var den kosten inte rätt för mig. Och det som skedde, speciellt med veganismen mer än med någonting annat, var att det blev en identitet. Det blev en personlighet och det är jag så försiktig med nu. Jag skulle aldrig mer sätta en etikett på det jag äter till exempel, att nu är jag en.
Men det var det då? Du vegan?
Och jag var inte bara vegan, utan jag var ju den här veganen som liksom skulle få andra att bli veganer. Jag var den här veganen som man inte ville äta middag med. I alla fall i början, de första åren. Och det är farligt, alltså, kan jag se nu. Jag känner mig lite att jag var lite hjärntvättad i det. Också den här idén om att vara en bra människa, vilket passar väldigt väl in i min egen traumahistoria. Att jag vill vara rätt, jag vill vara bra, jag vill göra bra. Och den här vegan-identiteten blev att nu gör man bra för allt. Och är man inte vegan, då är man lite sämre. Då är man lite elakare. Man bryr sig mindre. Vilket självklart inte alls är sant.
Men du tänkte så då?
Jag tänkte så då, absolut.
Vad tänker du om att du har den sidan i dig? För det påverkar ju, antar jag, även vad du intar för positioner idag eller imorgon. Att de också kan komma
och ändras.
Ja,
jag är försiktig med den. Liksom. Nu, jag skulle lätt kunna byta den. Nu är jag... carnivore, eller nu är jag paleo.
Vad är det för någonting,
carnivore? Man bara äter kött, eller man äter kött och frukt, eller man är paleo och äter bär och äter ancestralt, eller nu är jag. Så jag är väldigt försiktig med att nu jag är ingenting. Det jag äter är inte min identitet. Det jag äter är det jag är på tallriken, som jag har på tallriken. Och jag vill äta det som får mig att må bra nu, även om det är socker idag, eller jag vill dricka ett glas vin, eller jag vill inte att demonisera någonting som katastrof eller frälsning, utan jag måste lugna mig lite mer. Speciellt det här med etiketterna och personligheten kring de besluten vi fattar. Det är ju farligt att fastna i det.
Men det är intressant med den där sidan av dig. Du beskrev själv liksom att du var den här predikanten för att det inte bara var så att det var bra för dig att vara vegan, utan du skulle också övertyga hela världen om det. Att du har den rollen. Det är liksom lite grann en roll du har gett dig själv. Att dels ta hand om alla gatuhundarna, men också frälsa världen när du har sett vad man ska göra.
Alltså mindre idag, tycker
jag. Menar det, då, ja, men då.
Då, ja. Mm. Nej, men absolut då. Jag har... Jag vet inte om du tror på astrologi.
Nej.
Nej! surprise. Nej, men jag har det draget. Den här känslan av att vara bra, det här är rätt, liksom. Det här är bättre för världen. Och när jag hittar någonting som jag verkligen tror att det här är bättre, då är det väldigt svårt för mig att inte kliva upp och bli den här predikaren kring det. Jag måste nog aktivt, nu till exempel med förlossningsvården, jag måste aktivt hejda mig själv för att inte bli en sån predikare och inte sitta där i någon tv-soffa och hålla på, och, utan låta det vara, det här är min resa, jag delar min resa, men du får göra som du vill. Att jag inte sitter och säger att jag tycker att det här är bättre.
Men jag tänker på, för jag läste din bok om din resa. Och det finns några exempel där som jag tänkte på, som passar väldigt väl in med den här bilden du beskriver av dig själv. Mm. Att du kan bli väldigt liksom övertygad och så, och inta den här rollen att hjälpa alla eller vara i centrum för det. Dels är det den här händelsen på när du är på ett ayahuasca-retreat.
Mm.
Och du beskriver att du blev Gud under det retreatet.
Alla som har tagit ayahuasca nu vet precis vad jag menar. Alla andra. Ja, ja.
Men det är ju en väldigt speciell formulering, att du blev Gud. Du var ljuset under den där retreatet.
Jag kände en känsla av oneness, en känsla av att bli ett med allt. Absolut, att jag kunde känna min egen gudomlighet i min mänsklighet. I att vi alla har en gudomlighet i oss, i vår mänsklighet.
Men det var också någonting mer än det, för det var liksom att du var den utvalda där. För att det var ju, som du beskriver i boken, så kommer det ju fram flera personer efteråt, efter den här upplevelsen, och säger att det strålade ett speciellt ljus från den platsen där du var.
Under den ceremonin, absolut. Och sådana upplevelser har jag haft förut i liknande ceremonier, men med andra människor. Att någonting kan kännas väldigt mörkt under en sån resa, och sen att en person i gruppen har en form av breakthrough, och att det öppnar upp ett ljus för resten av gruppen, och sen ändras energin i rummet. Det är samma sak som att sitta i ett möte och så kommer in en sprallig energi, liksom en ny människa kliver in och då ändras energin i mötet. Den upplevelsen hade jag i den ceremonin, att jag fick ett uppvaknande där.
Och du, och
att
blev det liksom ljuset. Rummet.
Ja, men inte att jag går omkring och tror att jag är en sån person i livet. Liksom, herregud, jag är...
Den utfallna.
Här kommer ljuset, här kommer Gud.
Det, liksom, var det inte snälla. Så då? För det finns ett annat exempel också när du träffar en shaman.
Som säger att, shaman?
Vad sa du?
Jag har träffat många, du har träffat många shamaner i mitt liv.
Du träffar en shaman som tar med dig tillbaka i din generation, alltså din släkt, förfädernas lidande. Och som sen säger att du är den som kommer att få stopp på det här lidandet. Din framtida dotter kommer vara den första att få slippa reproducera lidandet som har gått som ett arv i generationer i din släkt.
Mm, det var
det är också så lite att du är the chosen one.
Alltså i min egen memoar, i de här två specifika liksom, ceremonierna, hade jag de två upplevelserna, absolut. Och jag skrev om dem, de fick varsitt kapitel i boken, för att de förändrade min upplevelse av generationerna bakom mig, min upplevelse av mitt syfte här, min upplevelse av att jag ville bli mamma till exempel, vill jag inte innan dess. Så jag skrev om dem där, men inte att jag går omkring med någon form av idé av att jag, här kommer jag med ljuset, jag är bättre än någon annan eller har en närmare kontakt till Gud än någon annan. Och det tror jag inte någon som följer mig eller läser boken tror, för så är det verkligen inte.
Men jag tänker att det kanske hänger ihop med det här viljan att vara en kraft som förändrar världen.
Ja, men det känns, jag vill göra någonting bra. Men det tror inte jag är ensam om att känna. Alltså bara att jag har en känsla av att ska jag ha en karriär till exempel, så vill jag gärna att den har lämnat någon form av avtryck som har varit positiv. Ska jag vara närvarande på sociala medier vill inte jag. Jag vill helst inte sitta där och snacka om weight loss eller och kränga en massa prylar jag skiter i. Utan jag vill hellre, även om det just nu till exempel kanske bara är att ge en trött mamma som inte sover med sin bebis någon att relatera till.
Mm.
Då är det för mig någonting positivt. Men någon idé om att jag på något sätt ska vara någon liksom frälsare eller förändra världen från mitt ego, det är inte en sån person jag är.
Jag ser inte
från
mitt ego, men det fanns någonting där eftersom du beskrev just de två scenerna på det sättet som gjorde mig nyfiken på hur du såg på det.
Nej, men jag har haft en sån, alltså när det kommer till att bli mamma till exempel, jag har haft en sån tydlig känsla hela mitt liv att jag, ska jag få barn, behöver jag ta itu med mitt eget. Och den känslan hade jag innan jag började den här resan. Att jag på något sätt var lite rädd för att skaffa barn, just för att jag har sett hur enkelt det är att sån smärta förs vidare generation efter generation. Omedvetet, utan att man liksom vill någonting illa. Hur svårt det är att vara förälder och faktiskt inte föra vidare sina egna sår på sina barn.
Mm.
För det gör man automatiskt om man inte har resurserna och tiden och chansen att ta itu med det. Vilket få människor tyvärr har. Så jag känner mig mer att... vilket privilegium det är att få vara mamma och få vara mamma från en plats där jag känner att jag lever inte ut mitt trauma för henne nu och nu för honom, utan jag har fått ta itu med mitt och jag kan lägga det åt sidan och nu kan jag bara vara en närvarande förälder.
Mm. Hur länge kämpade du med att bli av med det där traumat som ledde till den typen av konsekvenser? Eller finns det kvar där inne någonstans fortfarande?
Bra fråga. Jag tror inte på samma sätt. Alltså, jag vet inte om man någonsin läker trauman på ett så sätt att det aldrig någonsin liksom kommer upp igen. Det som har skett har ju ändå format oss så att vi blir de vi blir. Men det tog kanske 10 år av att aktivt söka efter någon form av läkning kring det.
Är det de här åren som yoga gör?
I alla fall fram till så att jag blev mamma någonstans där.
Mm. Men var det något speciellt som hände när du gick från att vara, jag tycker det var en spännande beskrivning av dig själv, insikten av att hur du hade varit liksom en predikant för veganrörelsen eller för ett visst sätt att leva på, det är så här man ska göra och då ska också alla andra göra det, till att du vill hålla tillbaka dig från att berätta hur andra ska göra och bara ägna dig åt hur du vill göra nu, till exempel med förlossningen. Vad var det, en speciell insikt eller händelse som fick dig att se dig själv med den blicken och göra en förändring?
Ja, alltså någon gång på vägen där tror jag att jag insåg att hur löjligt det är att tro att andra människor ska göra exakt som man själv tycker. Liksom som att på något sätt sätta sig över resten av världen och tro att jag vet bättre. Och just veganismen var en sån grej. Det var den svåraste delen för mig att bli av med, för att jag var så drillad i att studier säger så här. Det är sant. Det här är den enda sanningen. Allt annat är inte. Så när någon sa jag var vegan och blev jättesjuk, mådde jättedåligt. Nej, men då var du fel typ av vegan.
Men du är ju lika övertygad nu när det gäller den här förlossningen. Du låter ju också lika säker när du pratar om vi har bara glömt konsten att föda barn hemma. Det är inte alls farligt. Alla har fel där som säger att det kan vara farligt.
Det säger jag inte, att alla har fel som säger att det är farligt. Utan det jag säger är att Sverige är ett av få länder som inte öppnar upp för möjligheten till att föda barn kan vara lika tryggt hemma som det kan vara på sjukhus. Vi ger inte den möjligheten till kvinnor. Så det är många som inte har alternativet att betala 30 000 spänn till exempel för en barnmorska i Stockholms kommun för att vara hemma.
Man får inte möjligheten att föda med barnmorska.
Nej,
hemma.
Man får inte möjligheten överhuvudtaget. Det erbjuds inte överhuvudtaget. Och då blir det mer otryggt. Såklart det blir det. Om man då inte har något stöd på vägen eller man känner sig helt ensam.
Var du aldrig orolig för när Finn Bär föddes? När navelsträngen var runt halsen och...
Nej,
fanns det ingen oro någonstans i det att det här kan sluta på ett sätt som inte blir bra?
Inte en enda gång. Och min man som var där och var närvarande såklart, jag frågade honom efter, var det någon stund under hela den här förlossningen som du kände att jag önskar vi hade en barnmorska här eller någon du ville bolla något med eller hade en fråga? Och han, inte en enda gång. Det fanns ingen stund av det.
Hade ni hunnit in om någonting hade gått snett? Vi är ändå ganska långt ifrån närmsta sjukhus här.
Alltså, jag behöver inte sitta här och tänka på det. Och det som, jag vet att det är en svår sak för folk att höra. Framförallt kvinnor som har fött på sjukhus och sen fått höra att hade du inte varit på sjukhus hade ditt barn dött till exempel. Hade du inte varit på sjukhus då hade allt gått så snett. Och det vi aldrig sällan får höra är... Kan det vara så att den kaskad av interventioner som skedde på sjukhuset ledde till att du behövde den här jättestora interventionen som räddade ditt liv eller barnets liv i slutet? Vad händer om vi stöttas i det fysiologiska födandet?
Men det finns ju mer där bakom. För att du, det är inte bara det att du ville föda hemma, utan det var ju också att du ville inte ha någon kontakt med vården alls egentligen. Du gjorde ett ultraljud för att säkerställa att inte moderkakan var i vägen. Men du ångrar egentligen till och med det ultraljudet.
Mm, det gjorde jag. För mig...
Då är det någonting annat. Då är det nästan som att du av princip inte vill...
Det är inte av princip alls. Alltså absolut alls. Utan för mig, min stora insikt i min egen situation för mig, det är viktigt att jag säger det, för att det som känns tryggast för mig känns inte tryggast för alla. Utan poängen är att man som kvinna ska få valmöjligheter och kunna få välja själv. Men för mig var att jag fick stanna på en plats där jag kände mig hörd och sedd och trygg.
Och det gjorde du inte där
och för
med...
mig, varje interaktion jag har haft med sjukvården har kommit med en risk. Att någon helt plötsligt säger, men du, hörru du, nu har du gått 41 veckor. Det är inte dags att liksom, den här tickande bomben du har i magen som 41 plus 1 helt plötsligt kommer bara bli katastrof här. Gör att jag blir nervös i min egen kropp.
Du var ju med om det när du födde ditt första barn. Just det där som du beskriver nu. Mm. Och det blev en jobbig upplevelse för dig, har jag förstått.
Absolut.
Var det det som har det präglat dig, så att säga?
Självklart. Den händelsen? Men gud, självklart, självklart. Men framförallt det att inte bli hörd. Vilket är, det finns ju en version av en förlossningsvård där vi lyssnar på kvinnor. Där vi har på riktigt ett samtycke. Där man faktiskt inte behöver, man inte behöver till exempel, du behöver inte utsätta kvinnor för vaginala undersökningar var 30:e minut. Det är helt poänglöst. Och för mig liksom ett enormt övertramp som inte alls behöver ske. Men jag trodde att det här måste ske, det här... De här vaginala undersökningarna gör att jag blir tryggare i den här stunden. Det stämmer inte. Och jag tycker att erbjuda ett mellanting, till exempel ett förlossningscenter, någonting som känns mer som att vara hemma, som kanske är mindre fokus på katastrof, mer fokus på att här kommer det gå bra för friska kvinnor som kan föda. Nu finns det ju ett ställe i Göteborg som har öppnat första förlossningscentret någonsin. Men att det ska vara så svårt att få till.
Men med tanke på liksom att du har väldigt stort inflytande, du har så många följare, med tanke på hur det blev med veganismen där du sa hur man skulle göra och sen ändrade det dig, ser du någon risk att du förmedlar råd nu till dina följare som du sen kommer att ändra eller som kommer kanske inte att sluta lika bra för de som du inspirerar?
Alltså, jag tror skillnaden är att med veganismen satt jag ju där och sa att jag tycker alla ska vara veganer. Jag verkligen tyckte det och sa det. Jag tycker att allas, liksom, världen skulle se bättre ut, det skulle vara bättre för klimatet, bättre för djuren, bättre för hälsan. Det finns inget negativt. Alla bör vara veganer. Och det har jag aldrig någonsin sagt i förlossningsfrågan, utan för mig handlar det mer om att varje kvinna ska bli erbjuden fler möjligheter att kunna välja. Och just det att, just när det kommer till förlossning, att sin egen trygghet är allt. Så om kvinnan är, känner mig mest trygg när jag är på ett sjukhus och jag har 10 läkare uppradade på rad här. Fantastiskt, då är det så du ska föda. Många känner inte så. Och jag tror att om många fick en annan valmöjlighet skulle vi ha fler förlossningar där kvinnan inte bara inte är traumatiserad efteråt, men kanske känner sig stärkt. Kanske har en livsomvälvande upplevelse som är positiv. Man känner sig trygg i kroppen. Det är enklare att amma efteråt för att man har ett bond med sin bebis. Man har inte behövt gå igenom ett trauma som sen gör att man har svårt att ta hand om sitt barn. Man behöver inte ha lika mycket förlossningsdepression eller postpartum efter det. Att det kan bli enklare och bättre för kvinnorna överlag. Men det handlar inte om att alla bör föda hemma i Uppland med en free birth utan... Liksom, precis som jag gjorde det. Nej, det är inte det jag sitter och säger. Jag vill mer prata om att vi måste hitta fler sätt. Mm.
Du, Rakel Brotén, vi ska börja avrunda så smått. Vi har ju pratat både om sökande och förändring i den här intervjun. Vart är du på väg någonstans i livet?
Det är du. Någon kan svara på den. Förhoppningsvis kommer jag få sova lite bättre framöver. För nu har jag sovit väldigt lite med min lille kille nu. Så jag har lite svårt att se livet mer än en vecka framåt. Nu när jag är i det här bebistiden. Men tänker jag på vad jag vill skapa. Det har varit ett tag sedan jag verkligen tänkte på det. Sen 2019 tror jag faktiskt jag inte haft en sån en vilja att skapa någonting nytt, att dra igång hela maskineriet igen. Men jag känner en längtan efter att få vara i grupp, att få ge klasser igen, att få samlas, att kanske inte sitta så ensam här i huset på gården. Jag saknar community nu.
Mm.
Och det har tagit ett tag för mig att komma dit, att jag faktiskt verkligen känner en sån längtan. Så jag skulle vilja kanske skapa någonting liknande från det vi hade, fast mer i Sverige, och någonting lite lugnare, lite mjukare. Men jag tror inte jag är på väg ut i någon form av sån här raket igen, att jag ska världen över och erövra saker, eller jag vill inte, jag vill helst ta det väldigt lugnt och leva ett mjukare liv.
Mm.
Men gärna ett som inte är så ensamt.
Hur känner du inför namnet och varumärket Yoga Girl idag?
Jag älskar vårt varumärke. Jag älskar vår community. Vi har ju en stor grupp människor som yogar med mig online varje dag, fast jag inte är ute och ger klasser. Som pratar och kommunicerar med varann i våra Facebookgrupper varje dag, som känner en koppling till mig på olika sätt. Det är något väldigt fint vi har skapat. Och vi är lite vid en litet vägskäl nu faktiskt, med Yoga Girl som varumärke och bolag, att jag måste välja lite vad jag vill göra.
Vad är det för vägskäl?
Att jag vill fortsätta skapa. Jag vill fortsätta bygga community på ett sätt som jag har gjort endast online väldigt, väldigt länge. Och nu har jag saktat ner. Jag producerar inte lika mycket content. Jag är inte ute liksom och skapar och skapar och skapar som jag gjorde förut. Och jag vill inte tappa det fina som vi har. Men jag är heller inte beredd att kliva på ett sånt där galet tåg igen, där allt går för fort. Så jag vill försöka hitta någon form av balans där det fortfarande kan växa, men i en mjuk takt.
Mm. Det finns ju en rolig motsättning som jag tänkte på med just att vara influencer och marknadsföra den livsstil som du gjorde som Yoga Girl. Alltså meditation, att hitta sin inre frid. För det är ju egentligen ingenting, för det här är ju en livsstil då som, eller det du säljer, det tar man till sig via skärmen, via telefonen,
absolut,
via datorn. Vilket ju kanske inte riktigt är kompatibelt med den idé du säljer, om man hittar sin inre frid. Och
absolut. Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, vi är fullt medveten. Ibland kan jag kan ju vara på Instagram stories och bara, åh, vi måste ta ett break från våra skärmar. Liksom sitter jag på din skärm och säger det. Nej, men det är ju absolut, det är en jätte, det är nästan skrattretande ibland. Det är verkligheten. Världen ser ut så här. Vi är på våra telefoner. Vi är framför våra skärmar. Det är så.
Även Yoga Girl.
Även Yoga Girl. Och vad vore det inte för den här skärmen skulle Yoga Girl inte finnas. Så det är ju någonting att bara vara tacksam för. Men jag tror att i alla fall trenden jag vill att mitt eget liv ska gå, vill jag ska vara mer IRL. Mer att vi samlas på riktigt. Jag tror vi saknar det här fysiska. Hur det är att faktiskt krama en person på riktigt, möta en person på riktigt, dela med någon på riktigt. Det är inte samma sak som att få det här gehöret som man får online, fast det är viktigt och fint. Men jag kan verkligen sakna att sitta i cirkel med människor och bara lyssna.
Mm. Och du återkom till det nu. Du sa tidigare också att du har känt dig ensam.
Mm. Nej, alltså speciellt senast, nu är det vinter. Jag tror att det har lite med det att göra också, att man är mer inomhus och ja, mindre tid i naturen och så. Men jag vill sitta i cirkel igen. Och gärna i Sverige, vilket jag aldrig har riktigt skapat här. Så vi får se om det blir en möjlighet att skapa någonting här i skogen kanske. Eller att bjuda in till någonting där man faktiskt får mötas på riktigt.
Mm. Ska vi säga så, Rakel Brotén?
Absolut.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack.
Du har hört söndagsintervjun med influeraren Rakel Brotén. Programledare var Martin Wiklin. Jag som producerade heter Filip Bohm. Och mixningen sköttes av Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.